Den mytomspunna Skuleskogen i midvinterskrud. Midnattssol på Antarktis, vi får en direktrapport. Och om drömmar om natur, såsom att få se ett vilt lodjur och att fota dansande skäggdoppingar. Det här är Naturmorgon från den 3 januari 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Och gott nytt naturår. Vad drömmer du om för naturupplevelse för det här året? Det var några sådana naturdrömmar som du fick ett litet smakprov av här inledningsvis. Jag kommer återkomma till detta under morgonen. Men vad ska vi ägna oss med åt detta första Naturmorgon år 2026? Jo, vi ska få nyårshälsningar från Japan, Grekland och Antarktis. Och så ska vi också göra ett besök i en lövskog i Finland där det fortfarande kan finnas flygekorre.
Det här är ju inget jobb för en fegis. Det är jättehögt.
Det är 4 meter, det är nog inte så farligt.
Jag känner mig lite höjdrädd.
Följ med vår korrespondent Felicia Hassan till en skog utanför Jakobstad i finska Österbotten där det fortfarande kan finnas flygekorre, men det blir nästa timme det. Men nu i en skog på andra sidan Bottenviken, Jonathan Mattinsson, god morgon.
God morgon, Jocke.
God morgon, det låter lite knarrigt.
Ja, det hör va?
Ja.
Nysnön.
Precis så där det ska låta en januarimorgon, är det inte det?
Jo, ja, det är verkligen en sån där härlig januarimorgon man vill ha. 13 minusgrader, nästan helt stilla här inne i granskogen. Och det har ju fallit flera decimeter snö senaste dygnen här, så att det är inbäddat i vitt och stilla och tyst.
I Skuleskogen mellan Härnösand och Örnsköldsvik?
Precis, i Skuleskogens nationalpark befinner jag mig.
På Höga kusten va?
På Höga kusten. Mm. Tre mil söder om Örnsköldsvik ungefär. Och det är en plats som många säkert har besökt. Men framförallt under sommaren är det många som tar sig hit. Så här på vintern är det betydligt färre besökare. Så att vi är rätt ensamma här i skogen, särskilt så här tidigt.
Klockan 6 en lördag morgon. Ja, men härligt Jonathan, jag var lite orolig för när jag körde till jobbet i Mosse här i Gävle så var det rätt snurigt och blåsigt, men det verkar lugnare hos dig.
Ja, det blåser en hel del egentligen, men vi är så skyddade här av både berg och den här täta granskogen, så här är vindstilla. Och det är väl några få snöflingor som faller nu. Men ingen snöstorm här i alla fall. Den kom för några dagar sedan.
Men snöet i alla fall. Mm. Härligt Jonathan. Jag pratade här lite grann om naturdrömmar. Det är ju årets första naturmorgon den här lördagen. Har du några sådana, Jonathan?
Ja, men jag drömmer ju om blomningen i Padjelanta. Jag upplevde den för några år sedan. Vandrade i juli i Padjelanta nationalpark och fick se massor av fjällväxter. Så att jag skulle gärna återvända dit, och det finns en stuga i utkanten av västra Padjelanta, konsul Perssons stuga. En av de mest avlägsna fjällstugorna i Sverige, och ja, den hoppas jag kunna ta mig till i år.
Ja, vad härligt, helt plötsligt när du säger sådär så är jag där trots att du står mitt i snön där i Skuleskogen.
Ja, det är lite kontraster.
Ja. Vi hörs om en stund igen, Jonathan. Jonathan Mattinsson, alltså, som är fältreporter den här morgonen i Skuleskogen på Höga kusten. Du får väl se om du kan tända en brasa eller någonting och värma dig en stund.
Ja, vi är på gång här.
Ja, det låter bra det. Och vill man höra av sig till programmet så får man jättegärna göra det till naturmorgon@sverigesradio.se, och vi finns också på sociala medier där vi har den här tråden ute då. Vad har du för naturdrömmar inför år 2026? Och en som har skrivit där, det är du, Niklas Storm. God morgon.
God morgon.
God morgon, god morgon. I Linköping.
Ja, 2 mil söder om.
Ja, är det snöstorm där också eller?
Nej, men snö. Någon decimeter.
Ja, men härligt. Då kan du ut och spåra lodjur, för det är det som du drömmer om. Gärna se och fota lodjur.
Precis.
Varför just lodjur? Vad är det med? För det, jag ska säga det i den här tråden då. Det är många som har skrivit just att man vill se eller fota ett livslevande fritt lodjur i skogen. Vad är det liksom, varför är det så spännande med lodjur för dig?
Vi har ju fyra stora rovdjur som är däggdjur i Sverige. Varg, björn, järv och så lodjur. De tre första har jag sett och har bra bilder på. Mm-hmm. Lodjuret är kvar.
Okej, det är av denna...
Men också, lodjur och varg också. Det är någon sorts symbol för hela diskussionen om naturen. Mm. Hur mycket plats den får ta egentligen, tycker jag. Så. Mm. Och sen gillar jag katter.
Ja, är det liksom, för det har ju någon viss dragningskraft också, just de här stora rovdjuren.
Absolut.
Mm. Men för din del så är det ett foto på lodjur som saknas i din samling, så att säga.
Ja, foto, men också mötet också.
Ja,
precis. Att faktiskt träffa på naturen är ju en häftig upplevelse.
Ja. Ja, jag håller med dig. Jag skulle också gärna vilja träffa på ett vilt lodjur. Men en som har lyckats med det, både se och fota lodjur, det är du, Fatima Bokashid. God morgon.
God morgon, god morgon.
God morgon. I Graninge i Ångermanland.
Ja, precis.
Inte så långt från Skuleskogen, va?
Det är väl 2 timmar ungefär att åka.
Ja, en bit. Ja.
En liten bit.
Precis. Men Fatima, du är ju naturfotograf och du har både sett och fotat lodjur. Du kan väl bara berätta första gången som du lyckades få se ett vilt lodjur. Hur var det?
Det var jättehäftigt. Det var en sen sommarkväll. Jag kom köra med min bil längs en skogsbilväg. Jag brukar ju vara ute mycket som jag fotar då.
Mm.
Och jag körde ganska sakta och helt plötsligt så satt lodjuret där, mitt på vägen. Och det var ju en otrolig upplevelse. Jag stannade i bilen och vi tittade på varandra en liten stund.
Mm.
Och så hade jag ju min kamera bredvid mig och så tänkte jag att jag skulle ta en bild.
Mm.
Men så fort jag öppnade rutan på bildörren då, så stack det ju iväg. Men det var jättehäftigt, det var supervackert att få se.
Ja, jag fattar det. Så du fick ingen bild den gången?
Det blev ingen bild den gången.
Nej.
Jag ville ju gärna ha en bild.
Precis som Niklas, ja. Precis, ja. Och sen har du faktiskt då fotat lodjur. Man kan söka upp dina bilder på nätet, Fatima Bokashid, och se på dina bilder. Berätta, hur lyckades du sen få till en bild på ett lodjur då?
Jo, men det var ju så att jag höll på att experimentera med en kamerafälla. Och för att kunna fota djur som var väldigt, väldigt skygga, liksom, som inte så lätt att komma nära.
Mm.
Och för er som inte känner till vad en kamerafälla är, så är det egentligen en sensor som man har kopplat till en systemkamera.
Mm.
Och så har man 2 eller fler blixtar till. Och så kan man sätta upp den där i skogen och rigga det. Så behöver man inte vara på plats själv för att fotografera. Och det som är utmaningen här är ju då att hitta lodjuret om man vill fota ett sånt.
Mm.
Och sen få till så att bilden blir bra. Så det är inte helt enkelt. Det är inte så att bilden tar sig själv.
Nej, precis. Du ska strax få komma med lite tips om vad man kan leta någonstans. Men den här kamerafällan, det är inte bara en sån här liten låda som sitter då på en trädstam som i alla fall jag har sett, utan det här är något mer avancerat. Det låter ju nästan som någon slags fotostudio som de har monterat upp där ute i skogen.
Ja, men exakt. Det är ju som en fotostudio fast i skogen. Man har sin systemkamera och så måste man lägger den som i en låda så att den fotograferar ljudlöst.
Ja. Vad tror du om det, Niklas? Skulle det kunna vara någonting för dig?
Det kommer absolut att hända. Jag sätter upp sådana. Det finns i planerna. Så.
Ja, okej. Okay. Men då är det ju bara detta, var ska man sätta upp den någonstans?
Ja, det är ju det som är det luriga.
Mm.
Men det finns ju lite ledtrådar för att lodjuren, jag gjorde ju så att jag satt upp den längs ett skoterspår på vintern. För de rör sig ju oftast där det finns stigar. De har ju små stråk i skogen. Och gärna nära bebyggelse där det finns gott om rådjur. Så det är ju deras favoritföda egentligen. Och de finns ju nära ja, byar liksom och samhällen och sådär. Så det är ju lättast där.
Mm.
Och jag satt ju längs det här skotespåret. Och jag hade ju sett att lodjuret hade gått där tidigare några gånger.
Mm.
Så jag förstod ju att de kunde gå där ibland. Mm. Och sen satte jag upp den där. Och egentligen hade jag väl första hand hoppas på räven eller haren som brukade liksom hoppa där.
Mm.
Eller gå där varje dag.
Mm.
Men jag hade den uppe i 3 dagar och då fick jag faktiskt en bild på lodjuret där.
Åh, vilken överraskning.
Ja, det var ju, jag kände ju bara när jag såg liksom, jag kollade ju minneskortet på kameran och så såg jag att det var ett lodjur som gått där och jag kände bara hjärtat dunkade liksom, vilken chock och tur att det blev något.
Ja, Niklas, du har ju faktiskt varit ute och spårat lodjur i närheten av där du bor.
Ja, vi har ju ett lodjurspårningsprojekt faktiskt som heter Ostrogotia Lynx som finns på Instagram om man letar till exempel. Mm. Där vi har ett helt gäng såna här små kameror som du pratade om, de små bildkamerorna som sitter ute i naturen där vi ser lodjur väldigt ofta.
Ja.
Så jag var nere i området för några dagar sedan och spårade och hittade spår efter lodjur. Så.
Ja, och nu har det kommit mer snö så nu finns förhoppningarna så, kanske. Och...
Om 4 timmar är det här igen.
Ja, okej. När det blivit lite ljusare. Tusen tack ska ni ha, Niklas Storm, för du ställde den här frågan och fick oss på spåret om lodjur. Det skulle vara otroligt häftigt att få se ett livslevande sådant. Och Fatima Bokashid, naturfotograf. Ha en fin lördag. Hej.
Ja, tack detsamma. Hej då.
Hej. Ja, nu tillbaka till Skuleskogen på Höga Kusten. Jonathan Martinsson.
Okay.
Hör du det där? Det kanske finns lodjur som smyger omkring där i Skuleskogen.
Ja, det vet jag att det finns i alla fall ibland.
Hoppas så, du får se ett.
Ja, det hade ju varit en toppen morgon. Men eventuellt kanske några spår. Det har ju fallit snö här under de föregående dagarna. Så att, kanske. Vi får titta ner.
Vi håller tummarna, marken. Eller jag håller tummarna här i studion.
Mm. Ja, men som ni hör så har vi fått igång en brasa här som sprakar. Och det är ju en ganska härlig morgon här i den stilla, tysta granskogen och så lågorna som ger lite sken. Och med mig den här morgonen har jag 2 stycken. Olle Backman, du är fotograf och författare. God morgon.
God morgon.
Och Anna Kalemalm, du är föreståndare för Naturrum här Höga Kusten. God morgon.
God morgon.
Och ni har ju båda 2 ett ganska tätt förhållande med Skuleskogen. Olle, du har ganska nyss gett ut en bok som heter Bortom berget som handlar om Skuleskogen med en lite personlig infallsvinkel kan man säga. Berätta lite om boken.
Ja, det är alltså en blandning mellan mina egna upplevelser och en bas av naturfoto och en massa research som jag har gjort i 15 kapitel om lite kulturhistoria, lite bakgrund, vad som har hänt i nationalparken, så inte bara foton.
Ja, och du, för att göra den här boken har du tillbringat 100 dagar i Skuleskogen. Hur kom du på den idén att lägga så många dagar här?
Ja, alltså jag såg en amerikansk naturtidning som hade... Det var alltså en amerikansk fotograf hade besökt hemorten och nationalparken där. Och han hade varit där i 90 dagar och så han valde ut en bild per dag. Och det där tänkte jag att det där vill jag göra en dag. Och när jag blev pensionär så började jag göra helt enkelt och då utökade jag till 100 dagar istället. Så att det är ju underlaget, bildunderlaget för boken.
Har du varit här en sån här tidig januarimorgon förut?
Ja, inte så här tidigt. Men absolut i januari det har jag gjort. I månsken och även snöfall. Och. Mm. Så att, det är lite magiskt.
Och Anna Kalemalm, du har ju varit föreståndare på Naturrum i, var det 19 år snart?
Ja, snart 19 år i april.
Så du har erfarenhet av Skuleskogen också?
Ja, både i jobbet mycket och även privat gillar jag att komma hit och besöka Skuleskogen.
Och jag har förstått att du tycker om när det ser ut så här, när snön har lagt sig och stillheten infunnit sig.
Ja, det är den bästa årstiden tycker jag, när det är vinter och det är snö och man har ett oskrivet blad framför sig, så kan man gå och rita sin väg på den. Det tycker jag om.
Mm. Ja, vi står ju här vid elden på en träbrygga ganska nära entré väst i Skuleskogen, omringad av höga snötäckta granar. Vinterhimlen ovanför oss. En liten moln ändå, men någon stjärna såg vi, va?
Ja, jag såg någon stjärna och månen såg jag glimta fram där mellan molnen. Så att det är, man behöver inte nödvändigtvis ha pannlampor, utan vi har lite ledsyn så att vi ser tillräckligt. Om man inte ska titta på någon anteckning eller så. Så att, ja, det är mysigt.
Mm. Och det här är ju en plats som många besöker på sommaren, men färre på vintern som vi har nämnt tidigare. Om man skulle liksom sammanfatta det här området, Skuleskogens nationalpark, vad utmärker naturen här?
Ja, vad tycker du?
Ja, kompakt, kuperat, även fina stränder, ursprungligt på något sätt, magiskt.
Tolkiens skog, skriver du i din bok.
Ja, exakt. Man väntar sig bara att det ska krypa fram figurerna från Tolkiens böcker. Och även John Bauer förstås, hans troll. Man ser liksom vältor som har gått upp, som är klädda i grönt. Så att jag kan tänka mig, framförallt för yngre och för barn som går här, de måste ju fantasin gå igång på.
Och det är gammal skog, men det är inte jättegammal skog överallt, va?
Nej, den har ju brukats på gamla sätt, alltså med dimensionsavverkningar lite så att man kan se spår av att högstubbar och sånt där, men nu är den ju mer orörd, så att nu får den ha fri utveckling. Men så det är ju det som ändå utmärker att den är en gammal skog. Och sen är det ju det att för svenska förhållanden så har vi inte det här kuperade landskapet med höga berg så nära havet. Och det gör det ju också väldigt speciellt med hällmarkerna och bergen och det här spricklandskapet som ju har bildats. Och så är det lite, den är mitt i världsarvet också, höga kusten, så att det är ju lite, man har mycket landhöjningsspår här också. Så man får väldigt mycket på en enda skog här.
Ja, och goda badmöjligheter och tältning och sånt där, framförallt i Kälsviken, Salsviken. Så att där är ju ofta folk, familjer.
Och så här i elden, så mitt i liksom vinterskogen, kan man ju känna lite det här magiska, mytomspunna. Skuleberget har vi ju några kilometer söderut. Den är ju en ganska mytomspunnen plats, Olle, som du har luskat lite mer i.
Ja, alltså originalet, jag tänker på Skulerövarna här. Originalet är ju då gammal historia om Skulerövarna attackerade resande och stal dem på kreatur och allt möjligt. Och att en man från byn tog initiativet och kom in i gruppen bland rövarna och lyckades lura ut dem på en ö. Och de kom inte därifrån och byborna tog ihjäl dem. Men sen finns det även lite andra varianter på det där också, att det var dragoner från stormaktstiden som var här, norrmän. Så att sanningen återstår. Och man kan ju hoppas i framtiden att någon som verkligen rotar det där och får fram det.
Ja, Skulerövarna stod kanske vid en eld så här för flera hundra år sedan också. Mitt i Skuleskogen, den här svårforcerade och ganska dramatiska landskapet som vi befinner oss i. Men vi håller oss kvar vid elden här och värmer oss en stund till. Sen ska vi ut i skogen, tänkte jag.
Gör det, Jonathan. Martinsson. Vilken dramatik han målade upp där, Olle Backman, om skulrövarna på andra sidan stora vägen där E4 Skuleberget. Och jag står också och tittar på Olle Backmans bilder som vi har lagt upp på Naturmans hemsida. Väldigt fina bilder där från Skuleskogen. Jonathan Martinsson, alltså morgons fältreporter, och han är där tillsammans med Olle Backman och Anna Karleman alltså. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det har blivit dags att ge svar på förra veckans naturfråga som löd så här. En assisterande videodomare leder faktiskt till rätt familj. Det är ett vänstervridet marint djur vi söker. Djuret själv söker sig till lodräta väggar av sten, vilket första delen av namnet skvallrar om. Men med denna ledtråd sätter vi punktatus. Och med hjälp av de kluriga ledtrådarna kan man komma fram till plattfisken bergvar, något som Karin Nordvall på Brännö, Torbjörn Almqvist i Arboga och Lena Samuelsson i Åsens bruk hade gjort. Grattis! Och ni vinner en termos, en tygkasse respektive ett tygmärke, alla märkta med Naturmorgon. Lotta Landén i Lerdala red ut ledtrådarna på ett förnämligt sätt. Hej! Först snör jag helt in på blötdjur och framförallt snäckor på grund av ledtråden vänstervriden. Jag funderade och funderade men kunde inte få till det att stämma med något. Det borde ju vara något med var, videodomaren. Men det fanns just inga blötdjur som det stämde med. Jag försökte då tänka på annat håll. Punktatus betyder väl prickig. Var, prickig, branta klippor, vänster och havet. Vad kan det bli? Vad kan vara prickigt och suga sig fast? Kan det vara en fiskart? Någon plattfisk kanske? Piggvar är väl en fiskfamilj? Och där finns var med i alla fall. En check på nätet efter vilka piggvarar som finns. Och se där, bergvar finns och den fläckiga, prickiga och har ögon på vänster sida. Bergvar får det bli, skriver alltså Lotta Landén. Och nu ska vi få träffa den här plattfisken bergvar som alltså tillhör familjen varfiska. Och det ska vi få göra ett akvarium på Kärnölaboratoriet i Bohuslän där man kan kika på bergvarar. Marinbiolog Kristin Appelqvist berättar för Jenny Manson Djurvall.
Här har vi tre bergvarar.
Vad är en bergvar för någonting?
Det är en plattfisk som tillhör vararna då, så den har munnen från ett annat håll än vad rödspotta och skrubbskädda och de har. Den kommer in från, ja, beroende på hur man tittar på fisken. Mm. Och den är väldigt bra anpassad till, kamouflerad efter bakgrunden här på berget, och den kan ha en förmåga att suga sig fast. Den gör en liten rörelse med sina sidofenor. Så skapar den ett undertryck och så hänger den där bara och kollar läget. Men de har alltså långa sidofenor längs hela kroppskanten.
Ja, verkligen. Alltså fenan går runt hela fisken, och just i alla fall den här lilla exemplaret, det är svårt att säga i ett akvarium, men 15 centimeter kanske, 20, är lite oval. Mm.
Ja, kroppen hos bergvar är elliptisk eller nästan lite rund. Namnet var kommer från ett gammalt svenskt ord, varf, som just betyder ring eller rundel, och det syftar förstås på hur denna platta fisk ser ut. Att den här arten i tillägg heter bergvar, det är också helt rimligt.
Den ligger alltså inte ner i sanden som man är van att många plattfiskar gör, utan den sitter som ett plåster på bergväggen. Sitter de alltid, är de aldrig nere i liksom gruset? För du har ju flera stycken i det här akvariet. Alla sitter på bergväggarna.
Och visst kan det hända att de simmar runt och sätter sig, eller liksom lägger sig en stund någonstans. Men det är även dykare och så. Och det är därför de har fått sitt namn bergvar. Mm. Den kan sitta på en sten eller så. Men gärna hängande så på lodrätta bergväggar.
Du har den. För de som sitter där borta, de är mycket mer marmorerade. Och den här är bara som prickig, ser ut som, ja, typ bohusgranit, ja, kanske. Och den lite röd.
Precis, och den sitter ju nästan på den här bohusgraniten. Det är lite spiralrörsmaskar på en grå bergvägg här. Och den, på något sätt har hon koll på sin omgivning och kan ta fram olika mycket pigment då, beroende på hur omgivningen ser ut.
Så menar du att den har ändrat sin färg för att passa det här berget? Ja. Eller har den valt berg efter hur den vet att den ser ut?
Nej, den anpassar sig. Hamnar den här nere på det ljusa skalgruset så blir den ljusare på några sekunder. Mm. Så att, kamouflage.
Det berättar marinbiolog Kristin Appelqvist på Tjärnö laboratoriet. Som små, små yngel ser plattfiskar ut som vilka andra fiskar som helst. De simmar omkring i så att säga upprätt ställning. Men sen så börjar en förvandling. Ena ögat börjar flytta på sig så att båda ögonen sen sitter på samma sida av kroppen. Skallbenet, muskler och nervtrådar omformas i en ganska komplicerad process. Och till sist liksom lägger sig fisken på sidan och lever sen sitt liv så. Hos fiskfamiljen varar är det i regel vänstersidan som blir ögonsida.
Ögonen sticker ju ut så här roligt så som på grodor eller någonting.
Mm.
Så den pulserar hela tiden med hela fenan längs hela kroppen. Och sen så längst bak så sticker stjärtfenan ut som en liten svans eller...
Mm. Och precis, ibland ser man en liksom vågrörelse längs med kanten, men mest bara bakerska delen där så gör han så det blir det där undertrycket.
Mm. Den sitter med ögonen ner, verkar inte spela någon roll, för vissa sitter... Hur sitter de där?
Ja, de är lite uppåt nu.
Ja, det är lite olika. Vad äter en sån här plattfisk? En bergvar?
Här i akvariet så får de räka som huvudföda. Mm. Men i naturen förstås äter de ju lite allt möjligt. Olika kräftdjur och som räkor och krabbor och sådär. Och havsborrsmaskar.
Det de kan hitta.
Ja. Mm.
Är de väldigt stationära skulle du säga? Att de håller sig i sin lilla del av havet?
Jag vet inte riktigt. Och, till och med om man vet. Man, dykare som återkommer till samma plats kan säkert känna igen individer och förstå det där om hur stationära de är. Till exempel havskatt vet man. De har sin grotta och sin håla och de lever ju också i par när de väl har träffat rätt partner. Sen kan det säkert vara lite olika beroende på ålder och hur hemkära de är eller om de är ute på jakt eller sådär. Jag vågar inte svara på om de har sin favoritberg heller.
Mm, bergvararnas liv är än så länge rätt hemlighetsfullt och outforskat, vilket kan bero på att den här plattfisken till skillnad från många andra saknar ekonomisk betydelse. Och det var ju marinbiologen Kristin Appelqvist från Tjärnö laboratoriet som vi hörde där tillsammans med Jenny Benson-Djurvard. Vilka är dina naturdrömmar för 2026? Vi ställde frågan på våra sociala medier och infladdrade fjärilar och blomsterängar i kommentarsfälten. Lisa Henkov har plockat ut några drömmar från er som lyssnar.
Solbritt Eriksson vill uppleva och fota dansande skäggdoppingar och rävar med lekande ungar. Peder Karlsson vill uppleva när laxen kan vandra fritt till sina lekplatser. Och Kristina Olsson skriver: i all enkelhet önskar jag mig ett fint blåbärsår i mina trakter så jag kan plocka. Sara Asker vill sitta i en trafiktyst brynzon med äldre tallar och lyssna på när kottarna kränger. Ann Backlin vill också få sitta stilla en hel dag och bara omslutas av en vacker plats med fågelsång och grönska. Cecilia Fenevall vill se mareld och Magnus Stenmark vill lära sig mer om arter i sötvatten. Och Robert Karl Petersson önskar sig att få se öringyngel i min restaurerade å. Anna Forman vill se lekande havsneonögon. Lasse Pettersson vill se en bokskog i vitsippstid. Och Annika Svenvik skriver: hur kul vore det inte att få se en mullvad i aktion? Och Kenneth Meyer vill vandra i Muddus nationalpark i månadsskiftet september-oktober. Louise Gauthier vill ut och tälta och grilla på öppen eld. Och Mia Rålandsdotter hoppas få se en uggla. Didrik van Honecker skriver att det ska vara vindstilla 8 8-9 maj.
Lisa Henkov, och varför vill Didrik van Honnacke att det ska vara vindstilla den 8-9 maj? Jo, för då är det dags för fågelsångsnatten här i P1. 8 timmar direkt sen fågelsång från midnatt till gryning. Något att drömma om kanske. Fortsätt gärna att fylla på med. Drömma på Naturmorgons sociala medier eller posta till naturmorgon@sverigesradio.se. Men nu, en nyårshälsning från Japan.
Mm. Hallå där, Jocke.
Hallå där, Jenny Benson-Juvall. Du är i Japan.
Ja, jag är ju semester. Så jag och min familj är här. Är mycket fokus på mat. Vi håller på med restaurangbranschen, många i min familj. Så att det är mycket mat och kultur och stadsliv. Jag tänkte på det, Jocke, jag borde inte vara med i Naturmorgon. Jag borde vara med i Stadsmorgon. Det finns ingen mer urban plats än Tokyo, tror jag.
Programmet Meny kanske. Men du, Jenny, jag hade ju en önskan om att vi skulle få lite nyårshälsningar från när och fjärran i det här programmet, det första Naturmorgon den här januarimorgonen. Och då dyker du upp där som en härlig kollega som alltså finns i Japan. Men du har ju varit i Japan förut, Jenny, och du vet ju vad som finns för natur där, och du har också sett och skickat massa fina bilder. Berätta lite om naturen i Japan. Ge oss lite vykortsbilder.
Mm. Det är ju på ett sätt lite svårt då nu när jag står mitt i Tokyo har 38 miljoner invånare. Bara en art typ. Men Japan är väldigt, väldigt bergigt. Alltså också när inte bergen är höga så är de alltid branta. Så det känns som skogspromenad är inte lätt i Japan. Och de är... Det är mycket träd på alla berg över. Jag har kört lite grann utanför Nagoya till exempel. Träd, och det är grönt. Det är väldigt många lövträd som också är vintergröna. Jag kan inte namnen på alla dessa träd. Det är väldigt, väldigt artrikt. Mm. Vägskyltarna varnar inte för älg. De varnar för apor, vildsvin, hjortar och mårdhundar. Jaha. Och det är varningsskyltar. Så fort man närmar sig en skogskant så står det varning för björn, varning för vildsvin.
Okej, ja, lite skillnad från våra varningsskyltar då. Men Jenny, du har ju ändå lyckats lyssna lite efter fåglar. Du har ju till exempel hört den här fågeln. Vi kan väl lyssna lite. Också fångad kanske i Tokyo.
Ni hör ju det ju... tåget också.
mycket ljud. Men vad var det där för ljud?
Det där är en japansk bulbil. Det ser väl lite ut som en stare i storleken, ungefär lite brunspräcklig. Inte lätika, utan vänskaplig.
Det är långt till Japan.
En stornäbbad kråka ser man också väldigt ofta. Jag tänkte först att jag såg så himla mycket korp. De är ganska lika korpar, kolsvarta. Och sen brunglada har jag sett också när jag har varit mitt inne i städer.
Där tror jag vi tappade ledningen till Japan, men det var ändå väldigt roligt att få med Jenny Benson-Juvall där ifrån Tokyo i Japan. Som sagt, hon är där på en resa och upplever också natur förutom då stadslivet. Ja, vi kommer också få fler nyårshälsningar från både Grekland och Antarktis nästa timme. Men nu kanske vi då ska återvända till Skuleskogen. Kanske så långt bort man kan komma från Tokyo. Eller vad tror du, Jonathan Martinsson?
Ja, det känns så just nu i alla fall.
Ja.
Hur mycket stadsljud har vi inte här, utan det är tyst. Tyst och stilla. Vi stod här och pratade lite om hur mycket kläder man har på sig. Det är 13 minusgrader när vi kom upp. Men Man håller värmen ganska bra ändå. Mm. Det är mest tårna som är lite, fryser lite. Nu har vi rört oss bort från den lilla brasan vi har tänt och in i granskogen. Ja, det är ju... Det är nästan en andlig upplevelse att stå här i en snötäckt stilla granskog och titta upp mot himlen som öppnar upp så här över topparna. Olle Backman, författare och fotograf, har jag med mig, och Anna Kahleman, föreståndare på Naturrum. Den här tystnaden är ju, det är magisk, ska jag säga.
Ja, det är väldigt härligt. Och det blir liksom så, det är på vintern, det blir så här riktigt tyst när allting bäddas in, alla ljud bäddas in hos snön. Så det, och då hör man ju också, om det då kommer något litet pipa med någon fågel eller så, så hör man ju det desto bättre.
Ja, vi står ju och lyssnar. Kanske finns det någon fågel som kan låta. Olle, du har ju erfarenhet att gå runt här både på natten och på dagen, och det finns ju liv i nationalparken.
Jo, jag ser väl lite mer då kanske fotografiska aspekter. Om det är klart, om det är fullmåne, kan du få fantastiska blåa toner i snön med stativ och långa exponeringar. Sen en annan teknik är att du går, det jag provar lite grann, du ställer alltså kameran öppen, slutar det, och så går du med en blixt och målar träden. Kanske slår 50-100 blixtar. Det är ganska fantastiskt.
Ja, det finns många sätt att se den här skogen vi befinner oss i. Och som sagt, nu är det ganska mörkt och tyst. Men igår var vi här vid lunchtid och gick en tur, och då stötte vi faktiskt på spår från en av nationalparkens invånare.
Det är ju en gran. Nu är den visserligen död. Men när den var levande så ser vi ju här att någon har gjort som ringmärken här.
Det ser ju verkligen lustigt ut. Det går som band av små, ja, hål i...
Ja, precis. Djupa små hål har den hackat här. Det är den tretåiga hackspetten alltså. Som då har druckits av. Det är det den gör. Så då kan man se spår av den här.
Och den finns här i den här... Nu är vi inne i en granskog. Mm. På väg mot Långtjärnhällorna. Mm. Vi har gått från Entré Väst. Mm. Och här trivs den tretåiga hackspetten.
Ja, det gör den. Den trivs i hela skogen, skulle jag säga. Men ja, den vill ju ha... Den är ju kräsen, så den klarar inte riktigt det moderna skogsbruket. Så den vill ha... Ja, det är lite mer naturliga. Och där kan den äta bland annat på granbarkborren. Så det är ju synd att man inte försöker gynna den i produktionsskogen. Så skulle man kanske få balans med det.
Ja. Så den kan dyka upp här?
Ja.
Ja.
Och även så här vintertid är det ju... Man kan ju höra så här lite hackljud ibland eftersom det är så stilla i övrigt. Så kan man höra lite hackljud som gör att... Man kanske kan spana efter den. Ja, det är ju många gånger den stora hackspetten än den vanliga. Men det kan vara den mindre eller spillkråkan. Och gråspettet finns här ju också. Så att vi har de vanligaste, eller de som borde finnas här.
Mm. Och en annan sak vi har här i granskogen är ju hänglavar.
Mm, här har vi lite.
Just det, hänger den på den här granen vi står vid.
Mm.
Vet du vilken art det där är?
Ja, det är väl vanliga skägglaven. Men i Skuleskogen har vi ju långskägget. Och den är ju väldigt speciell också. Den är inte alls vanlig. Och faktiskt i Kramfors kommun så har vi den absolut största populationen av liksom, ja men i hela Europa och Ångermanland. Det är ju Ångermanlands landskapslav.
Okej.
Okay. Ja, det finns sånt också. Så den har vi här i Skuleskogen och i en del andra sådana här skogsreservat i länet då. Framförallt i Kramfors kommun.
Och den blir betydligt längre än den här.
Absolut, den här är ju ganska kort. Och sen har den förgreningar, om ni ser det. Att den grenar liksom ut sig. Men långskägget har bara en lång. Och den här, ska vi kanske förklara, den är men lite grå, grön, svagt grön. Men mycket grått liksom.
Mm.
Och så små sidosnuffisar. Och ser egentligen ut som julgransglitter. Och kan då bli jättelång, flera meter lång. Och den behöver också en sån här, ja men, skoglig kontinuitet, att inte miljön har drastiskt förändrats runt omkring den. Och vill man se den,
så är det inte så svårt faktiskt. För i Skuleskogen, just så här års har vi inte öppet till Entré Nord. Men om man går till Entré Nord så är det nog 100 meter in.
Ja.
Och så upp, är det skyltat upp i en slänt. Har du varit där, Olle?
Ja, jag har varit där. Och det är ju ganska brant upp där. Mm. Då, men där hänger det ju, det är som en utställning. Mm. Det är fantastiskt.
En utställning i skogen.
Så det är nära men lite uppför och sådär. Så men tillgängligt.
Ja. Mm. Så långskägg och tretåig hackspett är några av rariteterna här i Skuleskogen.
Det är det.
Ja. Ja, vi fortsätter väl. Ja, så där lät det igår när vi var och vandrade i dagsljus här i Skuleskogen. Hänglavar tittade vi på då. Men vi har ju faktiskt lite lavar här också i skogen där vi står nu. Vi pulsar väl fram till en ganska klen gran här.
Ja.
Anna Karlman, vad är det som är översållande? Inte hänglavar, men...
Ja, men det är ganska vanliga slånlav, färglav, den typen. Ja. Och så någon riktig sån här skorplav, den kan jag inte säga vad det är för någonting. Det är bara en sån här riktig grå. Ja, så det finns ju lite, men...
Ja.
Det är ju hänglavarna som, och långskägget som den är ju känd för Skuleskogen.
Ja. Och den finns väl i närheten här, men det är lite svårt.
Den finns ju här omkring också, men utanför stigsystemet. Men sen finns det ju att vi har ju markerat upp den från norra entrén så man kan faktiskt hitta den lätt om man nu vill som besökare.
Mm. Och vi pratade om hackspettar här igår.
Mm.
Men det finns ju andra fåglar man kan stöta på här i Skuleskogen också.
Ja, en väldigt trevlig bekantskap är såklart lavskrikan om man har turen att få träffa den. Och det är faktiskt inte så dumt här uppe längre runt väst att här kan man faktiskt få tag på den och se den. Den är ju sådär sällskaplig av sig. Så den tycker jag är, den är väldigt trevlig bekantskap. Det är inte så vanligt att den finns här vid kusten.
Nej, annars är det lite mer fjällskog man förknippar den.
Precis, så det är lite härlig fågel. Och så hackspettarna som sagt. Sen är det alltid trevligt med ett meståg så här på vintern, ja. Tycker jag.
Ja, vi står ju och lyssnar. Det är ju ganska stilla här på morgonen, men kanske att det kan...
Ja, någon uggla kanske skulle ta hån.
Ja, någon lite tidig uggla, ja.
Ja. Men det har jag inte hört.
Ja, just nu är det ganska tyst.
Lite vindsus.
Har du haft något fågelmöte, Olle, under dina vandringar?
Ja, det är ju ett rikt fågelliv nere i Kälsviken. Så där finns det ju mycket att fotografera. Men i övrigt, alltså, tjäder ser man ju, eller hör man ganska ofta, men det är väldigt svårt att hinna med. Så att det finns så även i Salsviken lite längre ut, mycket fågel. Så att nu går det att hitta både hackspettar och ekorrar, tycker jag, ganska vanliga.
Ja, det är lätt att glömma när man står här i den djupa granskogen att havet inte är långt borta och havsfåglarna finns där. Mm. Men vi ska väl röra oss ner till elden och få upp värme lite och så kommer vi tillbaka om en liten stund. Får vi se om det är någon hackspett som har gett sig till känna tills dess.
Mm. Det låter bra, det är Jonathan Mattinsson som alltså är Skuleskogens nationalpark på Höga Kusten den här morgonen. Och han har med sig fotografen och författaren Olle Backman och Anna Karlman som är föreståndare på Naturum Höga Kusten. Och nästa timme så fortsätter vi naturligtvis att utforska Skuleskogen och vi ska också till Finland och spana efter flygekorrar och vi ska ringa en forskare i midnattssolens Antarktis med mera. Vi ska också hinna med ett samtal till Grekland om allt går som det ska. Och man kan fortsätta att fylla på om naturdrömmar på våra sociala medier. Det är många som har gjort det. Gå gärna in och kika och skriv där. Tänk er en liten fladdrande skinnbit som kommer glidflygande bland träden i skogen. Kanske ett par decimeter lång och hälften så bred. Och en lång lurvig svans som fungerar som roder för de uppemot 70 meter långa flygturerna. Det är flygekorren som jag pratar om, som finns i Finland, men som tyvärr minskar i antal. Men än så länge kan man se den flyga.
Ja, de har sådana skinnflikar mellan fram- och bakbenen som de spänner ut när de hoppar från ett träd. Så att det blir det som en flygande matta i princip som glider.
God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, tänk er en flygande matta som kommer glidandes där i skogen. Det är sånt man fortfarande kan se på sina ställen i Finland. Men det blir tyvärr en allt ovanligare syn. Lyssna på vår Östersjökorrespondents reportage om hur det går för flygekorrarna i Finland om en stund. Men vi ska faktiskt ännu längre bort i programmet idag. Vi ska få en naturnyårshälsning från både Grekland och Antarktis om tekniken är med oss. Men det blir lite senare den här timmen. Men här och nu, morgonens fältreporter Jonathan Mattinsson i Skuleskogen på Höga Kusten. Har solen gått upp än, Jonathan?
Nej, det är fortsatt mörker som gäller här i Skuleskogen. hade det varit lite, nu har månen tätnat lite tycker jag, så att månen är borta från leken också. Annars hade det varit ganska ljust där tror jag.
Ja.
Vi har rört oss ut från skogen ut på en liten myrmark. Så att ja.
Precis.
Det är i alla fall det är inte kolsvart här när snön har lagt sig i alla fall.
Nej, men Skuleskogen, Jonathan, alltså i Västernorrlands län, va? Längs med Höga Kusten mellan Övik och Härnösand någonstans. Ett väldigt dramatiskt bergsområde.
Precis, det är ju kuperat berg på 300 meter, 300-400 meter. Och så är det nära havet ändå, just vid kusten här. Och så är det den här täta djupa granskogen och lite glesare tallskog när man kommer ut på hällmarkerna uppe på bergen. Så det är en häftig skog att befinna sig i, särskilt så här tidig morgon när man känner sig ganska ensam. Men
du frös om fötterna i slutet på den första timmen. Har du fått upp värmen?
Det är lite kallt om tårna fortfarande. Men det är helt okej tycker jag. Man får röra sig lite så här, stå och stampa i snötäcket så håller de sig hyfsat varma i alla fall.
Stampa på.
Ja, men jag står ju här med Anna Kahleman som är föreståndare på Naturum Höga Kusten och Olle Backman som är fotograf och författare och skildrat Skuleskogen i en bok här som heter Bortom berget som kom i fjol då. Vi är ju faktiskt inne på 2026 nu. Ja, nu står vi här på den här lilla myrmarken. Vi ser våran brasa en bit bort som brinner på ganska bra. Skuleskogen på vintern har vi ju som pratat lite om. En annorlunda upplevelse än om man är här på sommaren.
Ja, men det är det ju. Det är så. Alltså samma område som man brukar gå i på sommaren ser ju annorlunda ut på vintern. Så då måste man ju rita om sin mentala karta lite. Och så blir det liksom, snön slätar ju ut alla de här klippsprången och det. Så att liksom de här på någon halv meter så de mjuknar ju till så man kan åka över hällmarkar med skidor och sådär. Så där, det blir liksom som, så kan man ju naturligtvis hamna i ett hål då också, bara fara ner plötsligt. Så det händer ju att man har råkat slinka ner i någonting och så får man gräva fram sig, eller hur?
Ja, exakt. Jo, jag åkte ner i en luftficka. Åkte ner ganska ordentligt och fastnade med snöskon. Men som tur var så hade jag ju min lilla spade med mig så att det gick ju bra. Jag kunde skotta loss mig.
Ja.
Så att.
Men, och nu ligger det ju kanske 3 decimeter snö. Ja. Men bara för några dagar sedan var det i stort sett barmark här.
Mm.
Och här vid alltså västra infarten, det kan ju bli nästan upp till 2 meter.
kan bli mycket snö här. Ja, verkligen. Och det är ju för att det är de här höjdskillnaderna på 300-350 meter. Så om det ligger runt nollan så kanske det regnar då nere vid kustsidan. Och sen här uppe så kommer som snö och då ackumuleras ju mer snö över säsongen. Mm. Så att då kan det bli lite mer. Och det blir också att det blir en lång säsong här. Vi har ju snö in i maj. Så när man kanske går och tittar på blåsipporna i slutet av april nere vid kusten så kan man ta en skidtur sen uppe på Entré Väst.
Ja.
Det är härligt.
För jag vet att du gillar att åka skidor här i nationalparken. Spontant ja. Kan det kännas lite äventyrligt när det är så mycket upp och ner. Men...
Ja, man, för det första är det ospårat och sen ska man ju känna sig bekväm med att det kan vara lite småbrant och lite skog och sådär. Men så kan man ju inte följa lederna utan de är sommarleder. Så att man får ju hitta andra vägar, men då kommer man ju upp över hällmarker, ut på de tjärnarna och myrarna och då öppnar sig ett fantastiskt landskap. Och härliga djurmöten också.
Ja, jag tänkte det. Alltså en sån här öppen myrmark med nysnö, det här är upplagt för att hitta lite spår av djur.
Mm.
Nu vet jag, vi ser väl ingenting. Ska vi gå bara en liten bit ut och se om vi stöter på? Det ser ganska orört ut här än så länge. Men det finns ju djur att sätta på här. Alltså igår när vi var ute så var det ju en älg som hade korsat vårat spår medan vi var iväg och tillbaka.
Mm. Ja, älg det är ju vanligt spår. Och det har jag också stött på någon gång när jag har suttit och fikat och haft en liten släm, suttit där och haft det gött med varm choklad och plötsligt så älgade förbi en älg. Det var ju lite förvånad, men det är ju härliga möten och... Och så just hemma på vintern så ser man spår. Man ser att där är ekorrar, räven, mården och ja, lodjur har vi ju här också. Så att man ser ju alla som har rört sig, kanske under skymning och gryning.
Precis, vintern är ju en tid när man ändå kan se det här djurlivet som finns i de här skogarna. Se spåren efter dem i alla fall. Men Ola, jag vet att du har haft... Inte närkontakt med björn som ibland dyker upp här, men däremot ett björnide.
Ja, exakt. Jag gick bort mot långkärnhällarna och vek av tidigare på en gammal led. Och passerade två sjöar. Så uppe på ett stort öppet område så stötte jag på ett stort björnide. Och det var ju övergivet som tur var, men liksom... De fick ändå lite björnfrossa och såg sig över axeln och sådär. Det var ju spinning runt omkring också. Så att, och det var ju vårtid så att då har de börjat röra på sig lite.
Och även lo har du haft, inte närkontakt med, men ändå sett att de finns här.
Ja, jo, jag har sett spår. Framförallt i närheten av skrevan där uppe. Men aldrig, de är ju väldigt skygga så att det var svårt att se.
Men de finns här.
Ja.
Och när vi nämner skrevan, Slottdalsskrevan är ju en verkligen en kändis här i nationalparken.
Ja, det är den stora attraktionen som nog många vill se och besöka och som känner till. Och det var ju inte där Ronja Rövar återspelades in. Så får vi det utrett med en gång. Men den är mastig och det är en gammal formation. Det har ju ingenting med den här senare geologi med världsarvet och landhöjningen gör, utan det var ju för 1,2 miljarder år sedan som den där sprickan sprack upp och det har bara strängde upp och sen har den nötts ner genom årmiljonerna.
Mm. Ja, men nu har vi ju varit i granskogen, vi ser ju här på den här lilla myrmarken är omringad av mörka spetsiga grantoppar, men det finns ju en annan typ av skog här i nationalparken också, lite mer gles tallskog på hällmarkerna. Och igår var vi ute och gick där på långkärnshällarna. Och det här är också en del av nationalparken.
Ja, den här djupare granskogen och den tätare granskogen varvas då med de här tallhällmarkerna och delvis beror ju det också på att, ja men om vi tar landhöjningen med att den har ju då tryckts ner, landet har ju tryckts ner av den senaste nedisningen. Och sen när trycket försvann då har ju landet höjt sig och här i högkusten så har det höjt sig mest i hela världen. Och de här topparna som stack upp bildade ju små öar till att börja med. Och på de öarna så blev moränen kvar när isen drog sig tillbaka. då kan gran växa i det här lite mer frodigare jordmånen. Men på sidorna där det liksom var under vattnet, där kunde ju vågorna spola rent. Och då blev det ju bara kalspolade klipphällar som nu är tallhällmarker. Så då kan man ju se det väldigt tydligt på sina ställen. Om vi tänker Slottalsgrevan, där finns ju Slottalsberget och leden går ju över en tallhällmark. Och den är helt kalspolad, men tittar man inåt landet så ser man att några toppar inåt landet är faktiskt granbevuxna. Och det beror på att det var gamla öar och så har då landet höjt som är 286 meter. Och det tycker jag är hisnande att tänka sig på 10 500 år att liksom berggrunden reser sig 286 meter. Det, ja.
Ja, det är mäktigt. Och nu börjar det faktiskt blåsa lite här på den öppna marken. Kanske hör det.
Lite svagt i bakgrunden hör man det, Jonathan Mattinsson.
Ja, susar lite i grantopparna.
Mm. På höga kusten. Skuleskogen. Jonathan, jag fick ett brev här nu på morgonen från Magnus Ringgren som skriver: nu har jag kanske inte hört varje minut av programmet hittills, men ni befinner er ju mitt i en roman. Den är ganska gammal nu, men Kerstin Ekmans Rövarna i Skuleskogen nu spelar sig just där ni befinner er. Läsvärd, skriver alltså Magnus. Har du läst Rövarna i Skuleskogen?
Det har jag inte gjort. Jag har läst andra Kerstin Ekman-böcker, men inte den. Men det passar väl bra efter det här kanske.
Ja, precis. En lite suggestiv historia, minst det som. Ja. Jonathan Mattinsson alltså, tillsammans med fotografen och författaren Olle Backman och Anna Karlman som är föreståndare på Naturen Höga Kusten. Nu får du värma fötterna lite, Jonathan, så hörs vi om en stund igen.
Det låter bra.
Ja, hej så länge. Men nu byter vi skog och kust från barrskog till lövblandskog och från svenska östkusten till finska västkusten. Vi ska till en stadsnära skog utanför Jakobstad som ligger i höjd med Umeå skulle man väl kunna säga. Finland och Sverige har på många sätt liknande natur, men det finns skillnader. Och en sån är att i vårt östra grannland finns flygekorrar. De är något mindre än vanliga ekorrar och grå. Och om nätterna så glidflyger de i skogarna för att leta mat som björkhängen och skott och blad. Och om dagarna så sover de i trädhål eller holkar. Men eftersom många skogsarter minskar så minskar också flygekorrarna och Finlands skogsbruk är inte helt olikt det vi har i Sverige. Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan fick följa med forskaren Ralf Wistbacka. Han skulle ut och inventera sina holkar för flygekorrar.
Det här är ju inget jobb för en fegis. Det är jättehögt.
Det är 4 meter, det är nog inte så farligt.
Jag känner mig lite höjdrädd.
Ja, just så.
Hur stor är chansen att det finns något där i?
Nå, jag kan säga 5%.
Hur många gånger har du sett en vild flygekorre?
Alltså spontant utan holka så har jag sett kanske 10 gånger under en 30-årig karriär. Så. Dels för att jag är inte ut liksom när de rör sig på kvällarna och nätterna. Ja. Ska man göra det så ska man se nog oftare med något.
Mm. Hittar du något?
Men, däremot så är här faktiskt ett flygekorrebo.
Är det så?
Mm. Ganska bra.
Hur ser du det?
Det är lagat som en sån här mossa och lav en sån här skål som har en liten öppning uppifrån. Så där är det som en bohåla där nere sen så. Häftigt.
Ser du någon spillning?
Nej, här var någon spillning. Så det är ett bra tecken.
Det är ju väldigt likt en vanlig fågelholk. Är det samma sak?
Ja, alltså det här är de modeller som man använder för sparvugla.
Okay.
Det är samma sak. Så det,
Och hur, man kan inte hjälpa då om det skulle kunna vara en sparvuggla eller en...
Nej, om det är det så får det vara också, för att sparvugglan är också jättesällsynt för tiden.
Ja.
Jo då, så det var positivt. Men här fanns, som sagt, här finns flugor på det. Det fanns i våras, så det är inte så, på det viset så oväntat inte.
Mm. Men det gör dig glad då att det ser ut som att det bor någon där?
Ja, givetvis, ja. Så, alltså vi har ju satt upp, om några veckor så kommer vi att ha satt upp 100 holkar för flygekorre. Så vi hoppas att vi hittar sådana också i sådana ställen där det inte har varit i förra våren liksom flygekorre, att det har dykt upp sen där.
Just det.
Ja, biologen och forskaren Ralf Vistbacka har studerat flygekorrar i över 30 år. Det berättar han när reporter Felicia Hassan följer med honom till den stadsnära gamla skogen i Jakobstad. Och i den här holken kan han alltså se att den är bäddad av en flygekorre. De använder trädhålor och så holkar och gamla bon från vanlig ekorre att vila i dagtid. För det är på natten de kommer fram.
Alltså flygekorren är ett nattlevande däggdjur med stora svarta ögon. Den är på sommaren är den grå och på vintern så är den silvergrå. De är ganska små. En hona är ungefär 150 och 220 gram och en hane 130-160 gram. De väger mer på vintern eftersom de har lagt upp som näringsförråd i sig själv för att överleva.
De är väl väldigt, väldigt söta?
Det är det. Jag kanske är immun mot det redan vid det här laget, men det stämmer. Och det här, de lever i sådana här skogar som vi står i. Det här är den bästa typen av flygekorreskog som finns. Här är det här lövträd och stora granar som skyddar mot predatorer. Och sen är den också en sån här flerskiktig, alltså det är olika stora träd. Och det, där, det betyder att det är som skydd för insyn, att när de glider omkring i skogen så syns det inte så långt. För om en predator sitter och spanar.
Precis, för det är just det här med att de flyger då. De har de här, kan du berätta hur det går till?
Ja, de har sådana här skinnflikar mellan fram- och bakbenen. Så de spänner ut när de hoppar från ett träd. Så att det blir, det är som en flygande matta i princip som glider. Och svansen använder som roder. Och det är väldigt skickliga att flyga också, för att det här, de kan styra ganska bra mellan träd. Och sen när de landar så vänder de liksom rakt upp och sätter sig på stammen. Så det kräver liksom att man är skicklig. Mm.
Nu har Ralf Vistbacka gjort en inventering av skogarna runt Jakobstad i Österbotten och jämfört med hur läget var för flygekorrarna 1989 och 1994. Och sen slutet av 80-talet har de minskat med 70%. Den stora anledningen är det intensiva skogsbruket, förklarar han. Flygekorren behöver lövträd för sin föda till exempel. De äter björk och alhängen och blad och skott och sånt. De behöver bohålor att gömma sig i och att föda ungarna i. Det hittar de ofta i grövre aspar som hackspettar hackat hål i. Och så trivs de där det finns yviga granar och skog i flera skikt så att de kan hålla sig undan rovdjur. Hyggen eller monokulturer av tall, det är inget för en flygekorre, berättar Ralf Vistbacka.
Dels så där i många områden så har man huggit sönder de här sista flygekorreskogarna. Det är det här att man hugger skogarna också i de skogar dit det ska komma flygekorrar hit. Så det sker ingen ny rekrytering från de här områdena som är utanför Jakobstad. Om man planterar tallar så blir det aldrig till någon flygekorreskogar. Det blir aldrig av någon intresse för någon hotade arter heller. Och det är 90% som har planterats sedan 1950-talet eller 60-talet.
Så det skulle egentligen gå om man planterade en ny skog, men om man gjorde den till en blandskog?
Ja, på sikt. Om det finns flygekorrar kvar så är det en metod som man ska borde. Mm.
Ett annat hot är olika rovdjur där inte minst mård har ökat de senaste åren, säger Ralf Vistbacka.
Mården har i alla fall ökat våldsamt sedan 1980-talet. Det är liksom det är helt klart. Ännu på tal om de här predatorerna så den här vanliga katten är också en predator. Men sen är det här slaguggla en väldigt farlig predator. Den finns inte här i städerna som tur är. Och kattugglan är också en lika farlig och berju. Sen kan också duvhök och svarvhök ta den. Speciellt de honor som är ute på dagen och äter så i fara. Men att det är viktigt att man kan bevara de här skogarna. Och att det ska vara ett sådant nätverk med kontakt mellan de olika fragmenterna. Mm. Det är liksom det A och O.
Mm. Alltså träd så att ekorna kan röra sig mellan de olika skogarna.
Mm. Ja. Och det där.
Så det blir alltså som korridorer för flygekorrarna att flyga igenom? Mm.
De kan ju nog flyga liksom. En flygekorre kan ju flyga 75 meter om det startar från ett jättehögt träd. Och de kan också som landa på marken och springa vidare, men det är alltid en risk med det, så att det är bäst att det är liksom ordentliga korridorer som kan röra sig genom.
Mm. Har du några fler holk som vi kan kolla på?
Ja, vi kan gå till den där på andra sidan, kan gå dit.
Ja. Är du aldrig rädd att du ska ramla från?
Stege?
Ja.
Nej.
Hittar du något?
Här är också en sån här bobotten av lavar. Så, de har nog hittat den. Ser du?
Vilken lyckosam tur vi har. Två av två.
Ja.
Vad skulle hända om flygekorrarna försvann då från Finland? Jag förstår, liksom för någon som följer flygekorrarna så är det ju jättetråkigt rent personligt. Men hur skulle det påverka ekosystemet?
Alltså det är väldigt få predatorer som är beroende av flygekorrarna som föda. Men det är många olika som äter dem. Men den största betydelsen är att den är en sån här paraplyart. Alltså i den här skogen, typen av skogar så krävs många andra arter också. Och om flygkorren försvinner, alltså dess habitat försvinner, så försvinner en massa andra också. Sällsynta och hotade arter från skogen. Så att den indikerar liksom en sån här omfattande förstörelse av ekosystemet. Ekosid heter det.
Det säger alltså Ralf Vistbacka vid Uleborgs universitet och reporter i flygekorrarnas skog utanför finska Jakobstad var Felicia Hassan, och vi hörde ju också Jenny Bernsson Juvall där. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där vi strax ska tillbaka till Skuleskogen på Höga Kusten i Ångermanland där morgonens fältreporter finns med gäster. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle göra en rejäl avstickare, nämligen till Antarktis, nästan så långt söderut man kan komma på klotet. God morgon Gunhild Ninnis Rosqvist.
God morgon, god morgon.
God morgon, för det är morgon hos dig också.
Jajamän, vi har UTC-tid så vi är en timme efter er.
Mm-hmm.
Så vi är uppe.
Mm. Du är uppe, ja precis. Gunhild Ninnis Rosqvist, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Vi träffades på Årskutan för ett program för ett litet tag sedan, och då berättade du att du skulle till Antarktis. Väldigt spännande tycker jag att få som en liten nyårshälsning från Antarktis direkt nu på morgonen. Berätta Ninnis, vad gör du där?
Jag är här tillsammans med flera andra forskare och de som hjälper oss att hantera den här miljön för att ta reda på hur den här inlandsisen påverkas av att det blir varmare på jorden helt enkelt. Och då är det flera forskargrupper som är på flera ställen här samtidigt och jobbar nu. Det är högsommar här.
Ja, men berätta, hur ser det ut där du befinner dig?
Ja, alltså det är storm. Det är svårt att gå ute. Det blåser väl upp till 25 meter per sekund i byarna. Men det är ju midnatt sol. Och inte så kallt, bara 3-4 minusgrader. Så att om vinden slutar så kommer vi åka ut och jobba ute och bo ute några nätter. Det är långa avstånd här så att man måste ta med sig boende och mat och värme och så ut.
Ja, men berätta mer. Alltså det är stora isar då som breder ut sig, eller hur ska man liksom förstå Antarktis? Nej, men
Antarktis är uppdelat i västra och östra, och den västra delen är den som sträcker sig norrut mot Sydamerika, och där, det är som en bergskedja. Där är vi inte, vi är på Östantarktis, en stor högplatå som är täckt av flera kilometer tjock inlandsis. Och där finns det så mycket vatten. Det är mer än 60% av jordens färskvatten som ligger fruset här fortfarande. Och nu när det blir varmare på jorden så kommer den isen börja smälta. Och vi vill veta hur mycket och hur snabbt. För det kommer öka havsnivån rejält. Så det här projektet syftar till att ta reda på hur den delen av Antarktis som Sverige kan jobba på då. När vi har forskningsstation. Hur den reagerar på uppvärmningen. Och då har man olika metoder för att ta reda på hur isen mår.
Mm. Precis. Sverige har faktiskt en forskningsstation där som heter Vasa som ligger ute på isen då, ute på Antarktis. Men Ninis, det är väl mest is runt omkring dig, och du älskar ju is, råkar ju veta, så du är väl på rätt ställe. men har du sett också något liv? Alltså, vad finns det för liv där under högsommaren i Antarktis?
Ja, men det är inte mycket. Det är en stor skillnad mot vår fjällvärld till exempel. Man ser liksom inga djurspår i snön. Men det finns fåglar, det finns snöpetrell. Labb har vi sett, och även en annan stormpetrell såg vi. Men det är 10 mil från kusten, så det är inga pingviner som tar sig hela vägen upp hit. Så det är ganska ödsligt och man känner sig liten som människa. Men det är otroligt vackert. Det sticker upp bergstoppar som man kallar för nunataker ur isen, och det är oerhört storslaget, men långa avstånd som sagt, så att det gäller att vara förberedd när man är ute och jobbar.
Det är inte första gången som du är på Antarktis. Vad är det som, nu är det forskningen förstås, men annars, vad är det som lockar dig med det här landskapet?
Det är viktig kunskap vi behöver ta fram, för att det stiger havsnivån så blir det väldigt besvärligt många håll i världen. Och vi jobbar i flera olika team med ett projekt som ska fortgå i minst 5 år. Och det är väldigt spännande att jobba ihop med andra forskare och de som stöttar oss. Vi klarar oss inte själva här, så vi har ju bandvagnstekniker och kock och läkare och så med oss, så att vi ska kunna har det bra här. Det är isolerat. Det tar lång tid att ta sig härifrån. Så att jag gillar att jobba så här tillsammans. Så det är roligt. Vi kommer hem om en dryg månad. Då börjar det bli för kallt att jobba här igen.
Ja, spännande. Då får vi höras igen. Men Ninis, en dag som denna då, när det är storm, då kurar man inne på forskningsstationen, eller vad gör man en dag i Antarktis?
Absolut, ja det gör man. Och vi bor i en bomodul utanför. Det var lite svårt att ta sig in idag. Dörren gick inte att öppna. Det blåste för mycket. Men idag ska vi packa, för vi hoppas att det blir bättre väder imorgon. Och då ska vi ut på en sån här tur. Och då ska vi borrar vi upp kärnor ur snön och så analyserar vi den ute och ser hur mycket snö som kommer varje år och så. Så att det ser vi fram emot nu när vi har varit inblåsta några dagar.
Jag förstår det. Ninis Rosqvist, alltså professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, direkt från Antarktis. Ha en fin lördag trots allt.
Ja, detsamma. Hej
då. Ja, från nästan Sydpolen då till Skuleskogen på Höga kusten i Ångermanland. Där finns du, fältreporter Jonathan Mattinsson.
Ja, jag står här vid elden och får upp värmen i den här midvinterskogen som vi befinner oss i.
Inte midnattssol där direkt?
Ingen midnattssol. Ingen. Ja, alltså månen är ju ganska. Den lyser väl upp lite, man ser den inte, men det är inte kolsvart. Det är långt ifrån soluppgång i alla fall på gång här. Och vi står här och njuter av, vi kanske ska lyssna lite på det här spraket från brasan. Härligt ljud. Olle Backman, fotograf och författare, och Anna Karlman, naturrumsföreståndare här på Höga kusten naturrum. Vi har ju fått uppleva Skuleskogen verkligen i i midvintern med snö på granarna och 13 minusgrader. Jag tänker, om man blir sugen på att ta sig hit vintertid, hur går man tillväga då? Vad ska man tänka på?
Ja, nej men man måste ju då tänka på att lederna inte är liksom vintermarkerade. Så att har det nyligen snöat och blåst så kan markeringarna vara lite svåra att se. Och det kan ju vara upptrampade stigar, men då ska man ju ändå vara medveten om vart de tar vägen. Det är ju inte alltid så att den som har gått före har tänkt att gå där du går. Så det är nog bra att man har karta och kompass med sig, så man är lite mer på alerten och tänker själv vart man är på väg, det tycker jag. Och så kan det ju, som nu är det då 13 minus, det kan ju vara ännu mer kallare. Men så kan det också vara lite runt nollan, så det är väldigt stora temperaturskillnader. Så man får vara lite förberedd på allt möjligt. Och sen är en bra sak är ju också att man kan vara med och kolla lite grann det dagsaktuella läget i en grupp på Facebook som heter Läget i Skuleskogens nationalpark. Där läggs till exempel upp när han som plogar har plogat och ja, andra besökare lägger upp bilder eller berättelser om sina turer. Då får man lite grepp om, ja men är det bra skara just nu eller är det mycket nysnö eller sådär, så man liksom vet hur det ser ut. För det är ju väldigt stora förändringar just på vintern från dag till dag.
Mm. Och den här västra entrén som vi står vid nu, den är ju öppen året om, plogas året om.
Mm.
Och det är ju bara några kilometer till E4, så det är ju faktiskt rätt lättillgängligt ändå.
Man kan ju till och med ta bussen till E4 och då får man gå de första 4 kilometerna upp för vägen, men det går ju bra det.
Mm. Och här finns det ju, vi står ju vid liksom en eldstad och en liten entré, ja, byggnad där det är väl mycket, men lite vindskydd så här. Det finns ju leder som utgår härifrån, men om man går liksom lite mer norrut i parken, där är det mer ledlöst och vilt, Olle.
Ja, det finns ju lite gamla stigar och sådär, men det är ju oftast ganska smala. De kan vara svåra att se eller komma tillbaks till på avstånd och sådär. Så att jag vet själv, jag gick vilse en gång och var tvungen att ta ut kompassriktningen norr om Skratt och Abborrtjärn. Så att, men å andra sidan så är ju nationalparken ganska begränsad. Du har ju E4 i väst och du har havet i öst och så har du byarna norr och söderut. Men har du otur så kan du ju bara plötsligt ha en bergsvägg framför dig på 70, 80, 100 meter. Så att det kan ju ta ett tag innan du hittar fram till civilisationen.
Ja, men det finns det i alla fall. Men det här har ju traditionellt sett, liksom historiskt varit ett område där det inte har varit så många bosättningar och ganska vilt. Men det finns ju spår av, det finns kvar till och med fäbodar som används här. Närliggande byar har.
Ja. Ja, byarna här omkring, man hade sina fäbodar ute på skogen. Så att det finns ju de som byarna här omkring som har sina fäbodar. Och på något ställe så kan man ju se något förfallet hus. Men sen har vi ju också, där vi har stugor, eller två utav stugplatserna är ju gamla fäbodplatser. Skrattaborrtjärn som också heter Norrsvedjebodarna och vid Näskebodarna. Så är det ju gammal fäbodplats liksom. Så att där har vi då en sån här övernattningsstuga också för besökarna. Så att, och de gamla stigarna här kan ibland vara lite att de sammanfaller med gamla fäbodstigar. Och då kan man ju kanske reda ut också att egentligen så heter ju den här skrevan som vi pratar om, heter ju Slotterdalsskrevan. För att man slottrade vi på Slotterdalsmyren och då heter det Slotterdalsberget. Men man drar ihop saker med tiden så förkortar man.
Så det är gammal kulturmark här ändå. Det har rört, människor har rört sig i skogarna och djur också.
Mm.
Jag tänkte på det nu när man står i den här mörka skogen vid elden. Det här med folktro är ju, man kan ju förstå att det har växt lite tankar om vad som finns här i skogarna. Olle, jag vet du har ju ändå gått runt här även nattetid ensam. Vad kan man få för känslor då när man går i den här djupa skogen?
Ja, det är klart fantasin löper iväg. Man går i totalmörker på hösten och ensam och sådär och bara har pannlampan med lite platt ljus. Så där och Så att det är klart att man kan bli lite osäker. Är man dessutom väldigt trött så är det ju, kan fantasin löpa iväg ännu mer. Jag övernattade i stugan vid Tärnetvattnet en höst ensammen och låg och läste en bok om vittran. Då det plötsligt slog till oerhört hårt i väggen. Ungefär som någon drog en slägga i väggen. Och jag gick ut och kollade efter en viss tvekan och det var ju ingenting där. Jag trodde först att det var något djur som hade sprungit in eller en tjäder som hade flygit in eller något sånt där i väggen. Men det var ingenting där. Det kan man ju fantisera om. Och då enligt gammal sed, då ska man ju gå ut och lägga lite tobak på en stubbe för att lugna vittra. Och efter en viss tvekan så gjorde jag det.
Och sen kunde du sova gott rätt.
Ja, exakt.
Ja. Bäst att vara på den säkra sidan.
Ja, precis.
Ja, nej, men Skuleskogen som vi har tillbringat morgonen i, man kan ju förstå att det är mytomspunnen och man känner det när man är i skogen, att den är ju djup och den är lite magisk, har jag använt några gånger den här morgonen, men man får väl säga det så här vid elden i midvintern omringad av de här snötäckta granarna, att det är något speciellt med de här djupa gamla skogarna.
Mm. Det kan du gott säga, Jonathan. Jag har ju också varit där, dock bara på sommaren då. Den är lite magisk. Bra tips där från Olle Backman också. Ta med sig lite tobak och lägga på en stubbe om vittran skulle dyka upp. Tusen tack, Jonathan Mattinsson alltså, som har tillbringat morgonen här i Skuleskogen på Höga Kusten tillsammans med fotografen och författaren Olle Backman och Anna Karleman som är föreståndare på Naturum Höga Kusten. Nu får du värma fötterna igen, Jonathan.
Mm, det låter bra.
Ja. Men från kyla, 15 grader kallt och hur kallt det nu var i Skuleskogen där, så ska vi få en naturnyårshälsning igen. Och den här gången så kommer det från vår medarbetare Hjalmar Dam på sydöstra Kreta. God morgon, Hjalmar.
Kalimera Joakim.
Kalimera, det är god morgon på grekiska.
Det är precis god morgon, ja. Och det är en god morgon. Det är ju 30 graders skillnad mellan där Jonathan var och där jag är. För här är det faktiskt 15 grader idag på morgonen.
Okej, ja men berätta, för du tillbringar ju vintertiden då på Kreta i Grekland. Vad är det för slags, det är fortfarande det är vinter hos dig också, men det är en behagligare vinter, eller en varmare vinter än i Sverige.
Ja, det kan man säga. Det är som, jag håller på mycket med mina oliver då på vintern. Och det som kruxet här är ju att det har regnat väldigt lite. Men nu har det kommit lite regn. Och det kom faktiskt lite regn i natt också. Och molnen ligger här täta över berget som är precis ovanför vår by.
Ja, men berätta, hur ser det ut där du står?
Ja, vi är på 220 meters höjd över havet. Och så ser man ut över det som heter då Libyska havet. Alltså det som då går ner mot Afrika. Mm. Så längre söderut i Europa kan man faktiskt inte komma här. Ja, det finns några öar som ligger precis utanför. Bland annat en väldigt platt sandö som är en helt fantastisk natur på. Mm. Och sen så har vi bakom vår by så reser sig då Lassiti-massivet upp. Och det går alltså upp på över 2000 meter, nästan 2500 meter. Och där uppe såg vi igår att det är ju liksom högt, så, och eftersom det har regnat här nere så har det naturligtvis stöat där uppe på 2000 meters höjd och däröver. Och det är viktigt, alltså det är jätteviktigt med den här snön, för den gör ju att snöar det mycket så får vi ju mer vatten just ner liksom längre ner för att hålla liksom all vegetation och så. Och jag måste säga att det är otroligt grönt alltså. Många som har varit på Kreta kanske har upplevt oss att liksom efter juni, juli, augusti så är det väldigt torrt och så här. Men det är otroligt frodigt på vintern och våren.
Mm. Precis, men hur liksom naturen, det är januari förstås där också och det är vinter, men har naturen börjat vakna upp nu då?
Ja, det har det verkligen. Alltså, fåglarna sjunger ju och de första anemonerna har börjat blomma. Vi har en stor anemon som heter bukettanemon på svenska. Mm-hmm. Den fyller liksom olivlundarna sen om kanske någon vecka. De första har precis slagit ut. Och jag får såna här rapporter om att till och med de första orkidéerna har börjat blomma och sådär. Men jag har inte själv sett några än. Men de kommer alltså nu i slutet på januari och så. Så då är det i full blom.
Mm. Och sen så, oj, en hund har vaknat också. Settisången, Settiasången har vaknat också, Hjalmar.
Ja, just det. Jag blev lite förvånad här om dagen då när jag upptäckte att den inte hette Settisången längre, utan nu heter den Sumpsettia. Det är en sån här fågel som har bytt namn. Här låter den, ja. Helt riktigt. Smattrar igång så.
Du spelade ju in den i din trädgård bara igår. Ja, precis. Ja, ja. Vi lyssnar på den lite, hur den låter. Sumpsättjan, Hjalmar. Vad är det för slags fågel?
Ja, det är ju en sångare. Den är stor, kan vi säga, som en svarthetta kanske, lite, alltså större än lövsångare. Lite större, kanske typ som en bofink. Och så är den ganska diskret, men jag ser den aldrig. Alltså det, men jag hörde den nu alltså, här i buskarna, för att det är lite fuktigt nu på morgonen, så det är kanske det. Så var det här med sumpen, annars har vi inga sump. Det är ingen sump här, vi har ingen våtmark eller någonting.
Mm.
Och den fick ju då namnet av den 1700-talsbiologen Francesco Cetti. Han observerade den då på sin favoritö Sardinien. Och därför har den hetat Cetti-sångare.
Okay.
Hela släkten heter Cettia och det finns flera stycken Cettia-arter. Dock bara den här sumpcettian, den finns ju då i Europa. Men den har ganska stor spridning upp i Centraleuropa och österut.
Tusen tack för den rapporten från sydöstra Kreta, Hjalmar Dahl.
Jag önskar då Kalichronia, säger vi då när vi säger gott nytt år. Kalichronia.
Kalichronia.
Bra.
Ha en fin lördag.
Ja, hej allihopa.
Hej. Hjalmar Dahl alltså på Kreta. Men nu är det dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Lisa Henkov som tar sig an de stora frågorna så här vid årets början.
Livet, ni vet. Hur ska man ta sig an det? Livet. Lyckan kommer, lyckan går, toppar och dalar. Prestera och prioritera, vinna och förlora, fred och krig. Vet ni, jag har lagt märke till en sak. Det är inget märkvärdigt eller omstörtande, mer lågmält som en porlande bäck. Jag har märkt att människor som intresserar sig för naturen verkar ha glädje av det hela livet. Jag kanske till och med leva ett gladare liv. Och nu klurar jag på hur det går till. En vederlagd aspekt för välbefinnande är tempo. Naturen har ett tempo som våra urgamla nervsystem är väldigt vana vid. En lagom mängd intryck som inte skapar stress utan ger utrymme för reflektion, för återhämtning och läkning. Naturen skickar inte fram några klickbara rutor med tid som räknas ner eller börjar pipa om du är lite långsam. Snarare stimulerar naturen oss att skärpa sinnena i nyfikenhet. Prasslar inte lite där borta i löven? Skymtar jag något grönt? Utöver naturens trivsamma tempo, kanske anknytning är ett fenomen att beakta. Vi är många som gärna går runt och håller i en liten pinne eller sten eller svamp eller något. Och den där kontakten som uppstår då. inte bryr sig naturen om sånt som kan få människor att döma och förfasa sig. Oavsett hur klumpigt orden råkar falla, om vi tappar fattningen och gör något riktigt dumt, så finns naturen där som en stor öppen famn där vi kan bara vara. Ur tallens trägna grönska trillar ord som trygghet och tillit. Talljuxens tunna pip om tillgivenhet. Stenarna ropar stilla om det som borde sägas men aldrig blev sagt. Om tidens gång, om uppgång och fall, om evigheten, om det som är omkring oss, det som inte är mänskligt bara. Vi kan låtsas att vi är en fågel, vi kan lära oss alla mossor eller bara begrunda andetagens alkemi. De ursprungliga formlerna som väver livets väv som ett tyngdlöst skyddsnät av liv där vi alla ingår. I naturen är du aldrig ensam.
Lisa Henkov. Vi har ju också frågat efter naturdrömmar, ni som lyssnar, vad ni har för naturdrömmar inför 2026. Och Åsa Stanse Lundberg mejlar här på morgonen: jag drömmer om en kattuggla i den nyuppsatta holken. Vi har hört dem här emellanåt och nu kan de få bo här, och som bifogat en bild på en fin uggleholk i en tall. Ja, hoppas att den kommer och besöker er. Dags för årets första naturfråga som lyder så här. Nu frågar vi efter en nästan vinglös hopprätvinge med hög höjd i namnet. Den mumsar gräs, den korta barmarkssäsongen, den har tjock randig bakkropp och korta antenner. Arten är svår att komma nära då den snabbt gör en luftfärd med de kraftiga bakbenens hjälp. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359-30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Nu frågar vi efter en nästan vinglös hopprätvinge med hög höjd i namnet. Den mumsar gräs den korta barmarkssäsongen. Den har tjock randig bakkropp och korta antenner. Arten är svår att komma nära då den snabbt gör en luftfärd med de kraftiga bakbenens hjälp. Rätt svar på förra veckans fråga var bergvar, och de som vann priser heter Karin Nordvall på Brännö, Torbjörn Almqvist i Arboga och Lena Samuelsson i Åsensbruk. Grattis, alla tre priser kommer med posten. I Naturmorgon idag så har vi varit i en snöig skuleskog på Höga kusten, men vi har också fått en nyårshälsning från både Japan och Antarktis.
Då ska vi ta upp, borrar vi upp kärnor ur snön och så analyserar vi den ute. Och ser hur mycket snö som kommer varje år och så. Så att det ser vi fram emot nu när vi har varit inblåsta några dagar.
Ninis Rosqvist direkt från Antarktis tidigare i programmet. Nästa lördag i Naturmorgon så sänder vi från Gamla Uppsala. Då ska det också handla om historiska djur. Som våra första tama hundar och hästar till exempel. Men också varför björnen var så betydelsefull för män med hög status. Vi som har jobbat med programmet idag är Lisa Henkov och Helena Söderlund som har producerat. Tekniker, det var Martin Tomelin, och fältreporter var Jonathan Mattinsson, och jag heter Joakim Lindvall. Vi hinner få med fler naturdrömmar, till exempel Mia Rålands dotter hoppas på att svanen som tidigare häckat i vår havsvik ska återkomma, och Malin Hammarfors. Hon önskar att åka till en ny nationalpark. Det är ett av hennes drömmål. Annars är våren på Öland med blommorna och fåglarna alltid högt upp på vår lista. En lyx verkligen att bo nära ön. Vi hinner också lyssna lite grann på Sumpsättian som just nu alltså sjunger på Kreta i Grekland, som vi hörde om här tidigare. Ha nu en härlig januarilördag, så hörs vi igen om en vecka.